Detta program sponsras av Centrumfiket konditori i Tyresö centrum. Ditt stopp för nybakat, goda luncher och perfekt kaffe. Kom in och njut idag.
Hej på er och välkommen till Radio Tyresö 91,4. Och denna programserie heter Samhällspulsen. Mitt namn är Rashid.
Och Micke.
Och vi är er programledare för detta program Samhällspulsen. Idag har vi en gäst med en historia som många kan lära sig av. Johan Enander var en gång en del av Uppsala-maffian. Där han levde ett liv fyllt av våld, kriminalitet och ständig rädsla. Men han hade tur att komma ur det livet och lämna allt bakom sig. Har sedan dess byggt upp ett nytt liv, långt bort från den undre världen. Just nu jobbar han som verksamhetschef med bra resultat på stödboendet och förstärkta familjehem. Välkommen Johan!
Tack! Kul att du blev inbjuden. Tack!
Välkommen!
Det känns som en självklarhet om man ska ta in folk som har gjort någonting dåligt eller bra, men i alla fall fått något uträttat. Vi har ju känt varandra länge, men jag tänkte att det går inte att göra en sån här poddserie utan att ta med dig. Ja, som sagt, vi har känt varandra länge, men den upphämtningen som du har gjort, det är sällan skådat slag. Det är verkligen från svart till vitt, och det känns faktiskt som lite som en ära, och jag ser dig med andra ögon kanske än vad andra gör, men jag ska inte fördjupa mig i det. Berätta, du är en Uppsala kille.
Ja, stämmer. Jag är född i Uppsala på 50-talet. Jag är 65 år nu, så jag födde 1959.
Jesus.
Det var så här, min mamma och pappa var skilda. Min pappa var alkoholist, han var fighter, han var inte närvarande. Så jag har ingen minne av min far alls. Utom en gång att det kanske var något bråk hemma. Jag har en 2 år äldre bror som fick en födselskada. Så han fick för lite syre i hjärnan när han föddes. Så det resulterade i att han var väldigt våldsam, arg jämt. Så mamma hade problem med mig som var hyperaktiv. Och min storebror då, som var väldigt våldsam, slog sönder allt i lägenheten och sådana grejer. Så på den tiden så släppte de ut alla från psyket. Det var väldigt svårt. Mamma försökte få in honom hela tiden i psyket. Få hjälp med honom. Men de var så liksom emot att ta in folk. På den tiden så släppte de ut alla. Mm. De skulle fixa boende och grejer.
Var den här psykreformen?
Ja. Så mamma blev lidande och var jämt nervös. Allting gick ut över mig. Jag kommer inte ihåg det här, men det var ju mycket bråk innan jag kommer ihåg saker och ting. Mina släktingar har berättat att polisen kom med mig i en fruktkorg. Och så min storebror i hand flera gånger för att det var så mycket bråk mellan mig och pappa. Men jag kommer inte ihåg bråken med pappa. Men däremot kommer jag ihåg bråken med mamma. Hon blev väldigt våldsam. Hon tappade konceptet. Så när hon straffade mig så slog hon jämt mig i käpp. Pinne kastas konservburkar på mig.
Tragiskt.
Och jag hade sår. När jag gick i lekskolan fick jag inte vara med på skolfotot. För jag hade för mycket sår i huvudet. Vi hade sår på kroppen ständigt efter konservburkar och slag och jackrapp. Och vad heter det? Vi blev uppkallade till socialen, och då så ljög jag gladeligen om att jag hade gjort det där själv. Så liksom fick jag ingen hjälp. Eller hjälp, jag visste inte att det fanns hjälp. Så liksom, det var ingen som kände sig.
Får jag fråga, gladeligen säger du, vad kände du att du hade ett ansvar ändå för morsan?
Ja, man ville vara att hjälpa till.
Och, ja.
Jag kommer ihåg, vi bodde mitt i Uppsala, det var så här gård. Där var jag var 4-5 år, och jag kunde inte vara hemma på nätterna för det var så bråkigt. Och morsan saknade mig inte heller, för det var ju lugnare när jag var där. Och så jag gick runt, och på den där gården kunde man titta in i vardagsrum och köket, kommer jag ihåg. Så ofta så satt ju folk där, och då hade min farsa hemma. Och jag gick runt och tittade in så här. Ja, storebror, det grejer jag så där. Morsan är lite jobbigare, men jag har fortfarande kontroll. Jag kan springa iväg och så här grejer. Men vilken jävla tur jag har. Jag tror att jag har en farsa hemma. Så han skulle kunna slå ihjäl mig. Mm. Så jag var ju glad att jag inte hade någon som större som slog mig.
En man.
Ja, en man. Mm. Så jag var jag förstår ju nu att jag var väldigt, väldigt illa ute. Jag började skolan. Jag var jättedålig i skolan. Började stjäla. Kunde inte läsa, kunde inte prata, stammade, läspade. Var inblandad med social, med bråk, var inblandad. Polisen tog mig för slatteri. Skolan, alla skyllde liksom på alla. Och liksom, och jag hade börjat hänga på stan med äldre personer. Och det var mycket övergrepp. Så här, jag var tvungen att göra som de sa. Vissa trivdes jag med. Men de såg att den lilla killen hade inget försvar. Så jag var liksom öppen och liksom daska till eller slå till och göra vad som helst med henne. Jag kommer en gång tog några killar upp mig på tak och skulle kunna, de skulle kolla hur länge jag sov. Eller hur länge jag kunde hålla andan. Så jag vaknade där på natten. Hade jag svimmat.
Men när du säger att, du, att de stora killar, de såg dig som ett offer kanske eller någonting. Eller, för då, så du hade ingen skydd.
Många av dem här, eftersom jag drog sig till de här gängarna, men alltså det var ju alkoholister sedan 15 års ålder. Men många av dem var ju väldigt schyssta, men det fanns ju några rötägg som passade på när de hade chanser. Så, alltså det var en väldigt otrygg miljö. Jag kom och kissade i sängen, hade sönderslagna grejer hemma. Alltså det var dött, tråkigt, svartvitt. Så då när jag började skolan så var jag så här jätteledsen. Jag fattar inte. Jag kommer ihåg en av grejerna jag gjorde, det var att jag skrev ett brev på hjälp, efter hjälp, som jag gömde på ett ställe.
Åh, för fan.
Och en annan grej, lite svårt att berätta, men en gång kom jag att jag klättrade genom ett fönster, jag fick inte ha nyckel hemma. Och då så hade jag sett på tv hur man hängde folk.
Ja.
Så jag tänkte att jag skulle avsluta mitt liv, jag var så trött.
Okay.
Jag hade gått i vår första klass, tror jag. Och jag sätter upp två stolar, tar översta nyckeln på garderoben, en lång garderob och sen en kort garderob. Garderobstrycken där uppe, där gjorde jag. Och så gjorde han snara. Det gick fort allting. Jag hade två stolar, sparkade av stolarna. Och då visste jag att nu är det slut.
Yes.
Och jävla ont det gjorde. Och den där sladden drog in i huden. Drog huden med sig. Och jag splattrade. Jag splattrade. Och det gjorde så ont. Helt otroligt. Så på något sätt så tar jag spjärn. Jag dör ju aldrig. Jag tar spjärn. Så jag står rakt ut. Och då så... Och så började jag fatta att nu är det slut. Men det gjorde så, då gick ju nyckeln av. Så jag for in i väggen under sina väggen. In i en spegel. Slog sönder näsan. Hade, vet du det, huden. Men det tog en stund innan jag fick upp den här sladden också. Så jag var där på att dö där. Men jag ville ju inte dö, för det gjorde så jävla ont. Det gjorde jätteont.
Hur gammal var du då?
Sju år. Jag hade gått första
klass. Redan?
Ja. Och så jag kunde bli med ett stort sår på halsen. Och vad heter det? Så jag gick hela tiden och tänkte, vad fan, man ska hitta på ett annat sätt att ta liv av mig på. Men jag visste, det så enkelt var det inte. Så liksom, men jag visste ju att jag hade ett alternativ i alla fall.
Men var det första och sista försök, eller har du försökt efter det?
När jag satt, den där känslan försvann, för det gjorde så jävla ont. Jag hade redan,
okay.
Det var nästan som ett köttsår.
Var inte sugen på att göra om det?
Nej, jag ville leva. Det gjorde ont alltså.
Skönt att
höra. Det var jätte... fruktansvärt. Men jag är så till isoleringscellen så två år. Och man får ta tv, man får inte ha någonting och säga. Men där har de glömt bort en sladd till tvn.
Men du hade fulla restriktioner i två år.
Aha.
För er som inte vet då, fulla restriktioner, då har man noll kontakt med omgivningen. Du får inte se på tv, läsa tidningar. Är det vissa böcker, eller man får inte ens läsa det, va?
Det finns ett bibliotek, man går ut där. Vakterna tyckte synd om mig, så de servade mig. När jag ville gå på toaletten, och så här, då fick jag gå på toaletten. Men så gick jag på toaletten på morgon. Kissa fick jag sälja, men toaletten, det kunde jag göra kanske två gånger om dagen.
Ja,
i alla fall. Så det gick, då, på morgon då, så sa jag så här, ska vi gå ner till biblioteket? Okej, sa vakterna, och så går vi långa vägen. Och de, eftersom... jag var så speciell, så tömde de hela korridoren. Ingen fick vara där medan jag var där. Så jag skulle gå där med två vakter. Gå fram till biblioteket och kolla de där sönderrunkade tidningarna och trasiga böckerna och allt så här. Så jag står där och går tillbaka 10 minuter. Men de var ju schyssta, men de måste i alla fall sätta fart med.
Det var en jävla human handling ändå.
Ja, så vi går tillbaka med tunga steg och så där. Sen på eftermiddagen då, så tänkte jag så här, kan vi inte gå på biblioteket? Nej, vad fan Johan, vi var där i morse. Det var tjej. I alla fall, vad var jag så? Jo, i alla fall, då hade jag den där skarvsladden. Och just sitta där och med den där, det var som, ja, det var det enda som fattade så att jag skulle bli torterad, men det drömde jag om istället. Så det var så skönt att vakna på morgonen och bara tänkte, vad fan, ja, jag var isolerad. Och liksom så här. Men det var overkligt, det var jätteoverkligt.
Men vad var det för brott som du hade begått på den tiden?
Jag blev frikänd på det mesta faktiskt.
Okej. Okay.
Så då ville de ha mig för massa grejer.
Okay.
Men var det där också en grej? För vi hade ju Stefan här. Som också var med i samma... ni var i samma kompisgäng. Även om det i pressen då blev målat. Som Uppsala maffian. Men alltså ert dåliga rykte. Det byggdes ju mycket upp också av pressen. Vilket gjorde att det blev som en... som du sa, de tömde korridorerna när du kom gående.
Ja.
Och så farlig inte du. Du var en annan kille då givetvis. Men Jag vet, blir det där någon typ av erkännande också? Kan man inte bli...
Det här avsnittet är möjligt tack vare våra vänner på Fabo. Besök Fabo, Stockholms bästa streetfood, på Karlavägen 110. Eller ladda ner deras app för fri leverans.
På att vara bra så blir man bra på att vara dålig.
Nu kände jag inte jag mig speciellt dålig. Innan jag torskade, så vi blev ju varnade att vi skulle torska. Jag tyckte inte det fanns någonting att sätta dit mig på. Men det gjorde jag förstås. Men när jag var liten så var det som sagt var jättetråkigt. Alltså, nu förstår jag liksom att jag var deprimerad.
Mm.
Och det var synd om mig. Alltså. Men jag tänkte, det är ingenting jag läste efteråt, utan jag hade de här tankarna. Jag ska bli ondare. Är världen ond så ska jag bli ondare.
Okay.
Och ett tag så var jag nästan övertygad om att jag var ond. Jag skulle vara ond. Men det hände ju saker, små saker. Folk var ju trevliga mot mig också. Jag hade ju äldre polare som tog hand om mig och liksom sådana där. Så jag var tvungen att välja. Det gjorde jag faktiskt i ett tidigt stadion. Jag var tvungen att välja att inte tänka på tråkiga saker.
Mm.
Att inte älta ner mig. För jag kände det redan som liten att det är inte bra för mig. Så jag försökte tänka positivt, nästan barnsligt positivt.
Mm.
Så även när vi satt alltså isolerade, då var jag alla oroliga för mig. För att vet du, jag var så positiv, glad och positiv. Och så Stefan och advokaterna allihopa, de undrade, vad fan, fattar Johan att han är inlåst? Det var liksom, jag valde att vara jättepositiv. Och det är någonting som jag har liksom överlevt på. Och hört efteråt att man kan ju bara ha en tanke. Måste tänka positivt.
Jag förstår nu att det är det som har fått dig att klara dig framåt med det du berättar. Det här är ju något som man inte vet. Jag känner ju bara dig som Johan från Uppsala. Och när han dök upp, då var det ingen lek. Då var leken över. Det var den känslan jag hade när du växte upp. Eller när jag växte upp. Och så när du säger då att du manifesterar liksom på positiva saker och bra saker. Det kommer ju inte som en överraskning direkt. Mm.
Men Johan, hur såg en vanlig dag ut för dig när du var aktiv i kriminalitet, kan man säga?
För det första, vi tyckte liksom... Jag måste berätta en grej. Min räddning, min första färgfilm... Det var så här, som alla andra som tonåring då, så liksom höll jag på med tjejer. Jag gillar tjejer, men jag kom liksom inte överens. Tjejer är svårt att förstå.
Mm.
Så det var då var det någon
som... ut i Johan.
Jag tyckte inte de var snälla, men i alla fall. Morsan var inte snäll heller, kanske var därför. Jag vet inte.
Ja, kanske
det. Vad heter det? Då var det någon som sa så här, fan Johan, du ska ha någon som tjej som är lite mer erfaren. Så jag skaffade en tjej som var erfaren. Och fan, hon var ändå elakare. Skitjobbigt.
Fick du strök eller? Du säger...
Nej, det var elak bara.
Ja, elak. Okay.
Elak, ja. Ja, men hon... Vi polade i alla fall. Och jag var som jag var. Jag var jätteotrevlig och långt hår. Och, och liksom så här, hade ingen hyfs eller någonting. Hon hade en religiös farsa. Och hon var enda dottern. Och innan hon träffade mig så... Jag hade nog en viss påverkan på henne också. Så liksom... Så var hon mycket med pappa. Hon var nog pappas flicka.
Mm.
Och så här... Så en dag... Jag hade gått ett halvår kanske så här... Då frågar han så här, men René, ska du inte följa med ut och jaga som vi gjorde förut? Jo, det ska jag göra, men då ska Johan följa med. Och han bara, shit. Men han tog med mig bara för att, ja. Så vi var ute i skogen en dag, jag var med honom, vi körde trakt och fick skjuta lite. Och liksom så här, det var wow, någon som pratade med mig. Och liksom, han var schysst den där gubben alltså. Så på vägen hem, vi hade det jättebra, jag var jättelycklig, jag var jätteglad. Så här. Och så här så åker vi hem. Och så, då tittar han i backspegeln så här på henne. Ja, René, ska du följa med imorgon? Nej, säger hon, men Johan ska. Och jag såg med hans blick att han sa verkligen bu eller be. Ja, jag kommer, så jag var ju så dum, så jag var där 5 på morgon. Så efter den dagen, då var han och jag. Och
då,
en riktig kärlekshistoria. Och vad heter det? Han är religiös, han hade en dotter. Han var livets ord. Det är inte livets ord, frikyrkan.
Mm.
De svärdet och liksom och sådär. Han pratade inte tungmål, men... Han var riktigt tuffing. Jag kan berätta jättemycket historier om honom. Och ett helt liv öppnades för mig. Och hans kompisar fixade rum och jobb åt honom. Det var John och jag. Alltså, det var som bättre än en farsa. Så det var lyckligaste stunden i livet alltså, när jag hade honom.
Men där också, det är ett tecken på att det behöver ju absolut inte vara pappa som är den där
absolut
förebilden.
Absolut inte.
Utan det kan vara någon som har hjärtat på rätt ställe bara.
Ja. Och jag skulle kunna sitta en hel dag och skriva en bok om alla äventyr vi gjorde. Som var riktiga äventyr, det var bra. Men... Jag glömde bort vad frågan var.
Det är ingen fara, du kan få en annan fråga.
Jo, jag ska berätta. Så, jo, hans kompisar de jobbar ju, fick säga, de var också religiösa. De var snälla, tog hand om mig och sådär, och skete i min bakgrund och sådär. Men jag svor aldrig, jag skötte ju med dem. Drack inte, träffade inte mina gamla kompisar, hade slutat rökt och sådär. Så jag skötte mig, fick rörmokarjobb, jobba rörmokare och sådär grejer. Så då jobbade jag som rörmokare, var 16 år, jobbade lärling och kom in i vuxenvärlden. Men återigen, med minnen sedan jag var liten, vad vuxna kan göra, vad mamma gjorde, vad vuxna gjorde. Så när vi var i lunchrummet så var det ren mobbing. Så då är det sen, eller jag var i puberteten och allt där, mycket tankar och sådana grejer, så tänkte jag så här, är det här jag ska göra? Det var någonting.
Man började fundera.
Sen, ja, det var mycket funderingar, ska jag verkligen vara här? Och John, jag älskade John. Jag älskade Johns kompisar, men det var runt omkring fortfarande med tjejer, var oklart allt det här och liksom sådana grejer. Så. Ja. Så vad heter det, då hade jag hört, men man ska göra saker som man är bra på. Jag var ju bra på rörmokeri, men jag ville göra något liksom större ändå. För jag trivdes inte i den här miljön. Och då så hade jag hört att man ska göra någonting som man ska hålla på med, någonting som man gillar och är bra på. Vad fan, jag har ju bråkat hela livet. Jag gillar ju bråka. Ja. Jag gillar ju slåss. Jag lite gillar slåss, men det är liksom, ja. Och det är någonting som jag känner nu också, att vad heter det, så fort jag kommer, nu är det nästan försvunnet, speciellt efter barn, men om jag kommer in i en diskussion så är det lättare för mig att bara gasa på och bråka.
Action.
För där är jag hemma.
Ja.
Och då blir det tyst. Och då vinner man diskussionen.
Om det är till tjejer förstås, då gaggar jag tillbaka. och om man ger bort sig, heller jag får fängelse för att jag gapar på för mycket. Ja. Men det här är ju sen jag var liten, att vad heter det, var ju kaos hela tiden. Jag trivs i kaoset. Det var det. Ja. Så jag valde, vad fan, jag kan ju slåss, men hittills har jag bara haft tur när jag slåss. Så då valde jag ju faktiskt att fan, jag ska lära mig slåss ordentligt. Då gick jag till den tuffaste klubben i Uppsala, där de slogs riktigt ordentligt. Och där fick jag min utbildning, slåss. Jag hade jättebra, tuff lärare, men som lärde mig mycket av livet också. Och att man ska vara gentleman och med tjejer och sådana grejer. Men han skickade mig till Japan i 2 år.
Du höll ju på med karate också.
Ja, och det var knockdown karate. På den tiden, alla som håller på med MMA då. Alltså på den tiden, det var på 70-talet. På den tiden, så nu vet jag alla vad low kicks är. Men på den tiden, då var det bara just den stilen som höll på med low kicks. Så jag som var street fighter då, och lärde mig low kicks och sen en huvudspark. Ingen visste vad det var för sig. Nej, det var ju alltså, jag var som en krokodil. Nej, jag var som en krokodil bland guldfiskar.
Ja.
Så var det.
Du vet, du, när du berättar så kommer jag att tänka på Hjalmar Söderberg. Har du läst Dr. Glas? Det är en pjäs är det väl. Men då säger de så här, eller en strof i den är: man vill bli älskad, i brist därpå beundrad, i brist därpå fruktad, i brist därpå avskydd och föraktad. Man vill ingiva människorna någon slags känsla. Själen ryser för tomrummet och vill ha kontakt i varje pris som helst. Kort och gott, kan man inte bli bra på att vara bra, så tar man det bara längre och längre. Bara någon reagerar. Och det låter så när du säger, nu ska jag lära mig att slåss. Så jag kan...
Nu när det här Örebro var, så hör jag till och med mina son säger, vilken jävla idiot, säger de. Vilken jävla idiot och sådär. Ja, men jag sa till min son, men förstår du inte vad han har varit med om? Förstår du inte du vad som har skapat honom? Det är du och jag. Det är vi. Och jag tänkte så här när jag var liten. Jag var inte långt därifrån.
Nej.
Och jag, nu ska vi inte överdriva här, men helt oskyldiga personer skulle jag nog inte ta, men...
Nej, men där också, man kan gå vidare i det här dåliga sociala arvet, att ha en farsa som spöskiter nu en morsan super med, alltså du kan fortsätta på det och säga, ja men min pappa slog mig, därför slår jag mina barn, du vet, dåligt beteende. Men när jag ser dig på, om det är okej om jag frågar, men när jag ser dig på sociala medier med dina killar, du är ju den, du har ju blivit den du själv saknar.
Ja, absolut.
Och det är mitt livsmål. Förstår du, att komma dit när man kan vara det supportet och liksom bryta det här sociala arvet. Det har varit farfar spöja farsan som spöja sonen, som någon gång måste ta slut, och du har gjort det. Det är en enorm prestation. Det är det som skulle behövas just nu ute i samhället också. Alla jävla syltryggar som springer runt och bara låter allt ske och ska vara kompis med sina barn.
Men vet du det? Jag måste försvara syltryggarna lite. Eller grejen var så här, vi fick barn, jag och min fru och så här grejer. Vi skilde oss som alla andra gör. Jag hade lite tur för att utan att vi skulle bråka grejer så fick jag... Vi hade del av vårdnaden, men jag fick ett övertag med att ha barnen hela tiden. Ja. Så jag fick mycket ansvar från början att ha barnen. Och vad heter det? Jag kände... Det är två grejer. Jag pratar som...
Dagens avsnitt av Samhällspulsen presenteras av Multikulti Family. Förening som jobbar för ökad integration och en minskning av kriminalitet. Tack för att ni stödjer vår podcast.
Mamma, jättejobbigt. Nu kände jag igen mig det här när man tar tag och skakar någon. Mamma tog ett tag och skakade sönder mig.
Ja.
Det var så här ursinne. Och hade inte jag haft den här bakgrunden, då hade jag också skakat.
Men det,
jag hade skakat.
Men det
jag hade gett humörfilar. Jag hade gett humörfilar.
Mm.
Men det är det jag säger, du är stark och du vet hur illa det där gjorde dig.
Ja.
Och därför så för man det inte vidare.
Nej, precis.
Det är världsklass.
Jag visste det. Sen är en grej också så här. Jag var en svag jättekille från liksom så här. Och så, jag lärde mig slåss. Och jag måste säga bra, jag var bra på slåss. Men jag var också bra på att läsa av. Alltså, så liksom, men allt det här som jag lär mig då... Det viktigaste för mig var ju inte att kunna slåss. Jag var jätteduktig att skjuta också, självförsvara och sånt där. Det var inte så viktigt för mig, utan det viktigaste för mig var att jag var stark nog att kunna förlåta. Det var jätteviktigt.
Fantastiskt.
Och vet du, folk frågar nu varför barn ska träna för barn, varför ska killar ska vara starka, tjejer ska vara starka, varför de ska kunna ha slåss. Ja, men vi är naturligt, vi kommer från en sån värld. Och har vi inte den här styrkan inom oss, så kan vi inte heller förlåta.
Svårt.
Folk frågar varför tränar dina barn så mycket. Nu har de chans att bli bra. För vi har så bra möjligheter.
Mm.
Och vad heter det? Det viktigaste, det är vad självsäkra de blir. Och mina barn, de är 9 och 11 år nu. De har inte slagits på lek. Utan de tar hand om folk.
Mm.
Och liksom så här. Så vad heter det? Jag tror att det här att träna är bra.
Träna är bästa.
Ja, det är jättebra.
Det har räddat många. När jag bodde i Kalifornien, alla boxningsklubbar, det är de som är från sociala...
Trasiga områden.
Mm. Killarna kommer in, de har en glöd, också en respekt. En sån kille skulle inte gå och sparka till någon hemlös som ligger. Det är omöjligt, va? Och som du sa, beter sig mot tjejer.
Jag drog mig lite till farligt folk, för att... Man ser på en människa när de är farliga. Men de var också snällast.
Mm.
Och nu har jag varit runt, jag kallar mig själv fighter. Men jag har ju sett andra fighters. Och det är faktiskt, det är någonting. Alltså fighters emellan, det är ingen som går med näsan här uppe. Det finns inte en chans. Vi skrattar ju åt den.
Ja.
Då har du ju förlorat. Utan alla, alltså det är nästan läskigt, så ödmjuka alla blir.
Vet du, vi hade en grupp som träffades varje söndag på en boxningsklubb och så boxades vi och vi körde våran grej. Och sen efteråt så bastade man och satt och pratade. Och den typen av relationer, först så har man provat att smäcka på varandra. Och sen efter det så sitter man och pratar känslor och jobb och vad det nu är för någonting. Det blir en relation som är, den är bortom allt annat. Jag kan ju säga när jag möter Jörgen Krut, när vi möts så blir jag glad liksom i hjärtat. Jag kramar honom som en riktigt, riktigt nära kär vän. Även om vi inte är jättenära och ringer varje dag. Men vi har varit där tillsammans. Mm. Och han hade mitt liv i sina händer. Och han lät mig leva ett par dagar till.
Ja.
Förstår du vad jag menar? Ja. Det är med fighterkillar. Bra
så,
folk.
Så då, när jag kom till den här klubben som skulle vara så hård då. Ja, och, alltså jag kom in direkt. Därför att jag var med och körde.
Mm.
Ja, och det räcker.
Du blev accepterad.
Man blev accepterad. Mm. Jag menar, du blir inte accepterad om du är dålig schack.
Nej.
Eller hur? Alltså, men är du bara med och kör? Alltså, du är med i gänget.
Och kämpar.
Ja, kämpar man bara.
Mm.
Och kämpar man då, alltså belöning. Jag tror så här, jag jobbar ju mycket med ungdomar och grejer och så där. Så, och äldre menar, då frågar jag så här, när får du din belöning? Vadå belöning? Ja, till exempel, om du pluggar hårt, kanske belöningen kommer lite efteråt, men de flesta faktiskt fina familjer, när du pluggar hårt, då har en belöning.
Mm.
Det är en slags belöning. Du får socker direkt. Ja. När du har pluggat och allting och liksom så här, då får du ett bra jobb. Liksom.
Mm.
När du anstränger dig som du tränar, så får du muskler och du får kompisar. Det är belöningar. Mm. Och narkomaner och alkoholister och sådana grejer, det är så lätt för den enda lata personer. Den där belöningen de kan göra, det går ner och köper någonting och sprutar in armen.
Mm.
Och det blir deras belöning. Mm. Men har man då lärt sig att anstränga sig, så kommer belöningar. Och jag brukar fråga, när ska du få din belöning? Och liksom, folk fattar inte, för de har ju inte...
Mm.
Antingen har de blivit bortklämade för att skilda föräldrar. Mm. Eller något. Jag kan inte riktigt svara på, men man måste ju anstränga sig här i livet.
Ja. Ja, men det är skillnad på att vilja och att ha disciplin. Ja. Disciplin, då gör man det bara.
Ja.
Och vilja, då kan man, jag ville gå och träna, men jag låg hemma och kollade på tv istället.
Mm. Men Johan, jag hade en fråga här. Du har levt ett kriminellt liv, eller hur?
Ja, jag måste säga så här. Det här kriminella livet, det är liksom så här. Nu gillar jag poliser, så jag har aldrig sagt som en polis. Men de flesta kriminella, de säger grisjävel och så här grejer.
Ja.
Och de slår folk och de alltså, det här kriminella livet, för mig att slå folk i början, jag tyckte att jag hade rätt att slå folk. Jag var ju så less på, det var en hämnd. Det var en riktig hämnd. Så jag tyckte att jag var kriminell. Jag skulle ha det jag har. Det som var mitt.
Ja.
Så jag tyckte att det var helt normalt för mig. Förstår jag vad jag menar?
Mm.
Så liksom, det är ungefär som en kille som pluggar mycket. Han får bra betyg, han får ett bra jobb och sådär grejer. Men däremot det som, vad som händer, till exempel, när vi gjorde ett rån till exempel. Du planerar ett rån, fixar rånet och tar hem pengarna. Då ska det vara slut där.
Mm.
Det är ungefär som du gör en affär. Mm. Det ska vara slut där. Det blir aldrig slut, det blir bara strul, efter bråk, slagsmål, hämnd, folk åker i fängelse, vi bråkar med varann. Och det är inte ett kriminellt liv, utan det är ett destruktivt liv, alltså det är ett idiotliv.
Mm.
Och tyvärr så kom jag in i det här idiotlivet.
Mm.
Så där kriminalitet vet jag inte, jag tycker banker är lite kriminella.
Okej, men vi går till en sak som många, många unga just idag, de dras in i gängkriminalitet. Vad skulle du vilja säga till dem som står i valet och kvalet, kan man säga? Du ser själv hur samhället ser ut idag. Så.
Jag förstår det, jag drog sig själv med.
Mm.
Jag drog själv med, därför att det finns ingenting att säga till dem. Vi måste säga till samhället att, titta då, jag kommer ihåg hur det såg ut när jag var liten, de som var utstötta. Nu finns det fler som är utstötta. Det finns mycket värre droger än det jag höll på.
Mm.
Mm. Det finns mycket mera ligor. Alltså samhället måste ta den här rollen och erövra, till exempel i skolan. Skolan tar inte ansvar för de som inte kan läsa. Skolan får börja ge belöningar. Varför alla går till kriminella gäng? Varför jag gjorde det för?
Ja.
Belöningarna kom ju direkt. Jag gick och snodde grejer, fick beröm, fick pengar, fick kamrater.
Status.
Mm. Jag fick där. De här killarna som inte passar in i skolan, när ska deras belöning komma? Kommer aldrig.
Nej.
Det tragglas och det bråkas. Jag jobbar med ungdomar och så går jag med dem. De har inte gått, 7, 8, 9 har inte gått. Nu är de 16 år. Och de ska läsa om 7. Jag går upp med killen, han bor hos mig. Pratar med dem i skolan, där är en skola som tar hand om dem. Och han ska plugga 8 timmar, säger jag. Han ska fan plugga 8 timmar.
Mm.
Och vad tycker du då, säger de? Nej, han ska plugga 8 timmar. Efter lite möten och grejer, då pluggar han 2 timmar. Och han ska känna efter. Han ska känna efter.
Mm.
Och jag frågar, vad fan ska han göra resten av dagarna då?
Mm.
Vem tar ansvar för det?
Mm.
Skolan tar ju inte ansvar. Skolan tar sitt jävla ansvar. Polisen ska ta sitt ansvar.
Det är viktigt.
Vi ska inte tala om för polisen vad de ska göra. De ska göra sina jävla grejer. De ska vara polis. Skolan ska fan vara polis. Kan de inte läsa, så ska de fan lära sig läsa.
Mm.
Svårare än så. Jag instruerar nu fighting och sådana grejer. Så här. Om det är någon som är dålig sparka, de ska inte träna annat. De ska bara träna sparka. Mm. Till slut så blir de bäst på sparka.
Det är precis så.
Eller hur?
De blir bäst 100%. På
sparka. Men om man börjar daltesplacera åt ungjävlar, ni ska städa ugnen. Då ska de fan städa ugnen också. Ja. Gå och städa ugnen. Nej, de ska inte åka. Städa
fast städa du, som jag känner nu, så, alltså min farsa, det var ju inte tal om att, men jag gillar inte det här, om man fick mat på bordet. Han kunde säga, okej, jag köper att du inte gillar det, men det här är vad du får. Ät upp det bara.
Ja.
Punkt slut. Ja. Det var inte så att de tog undan maten och gjorde något nytt. Nu för tiden så ska alla vara kompis med sina barn och inte kliva i och vara den här förebilden. Och vågar inte liksom ta det ansvaret.
Mm.
Det tror jag också är jävligt betydande.
Mm. Det här med tjejer. Jag har ju sett att den här mansbilden försvinner mer bland tjejer.
Absolut.
Tjejer idag, det är de som går kickboxing. Det är de som kör cross.
Mm.
Mm.
Men tyvärr så blir de dåliga mammor. Jag tycker det i alla fall.
Ja, men...
Så mina bästa kompisar nu, det är faktiskt mammor och papper. Så allt heder åt dem också.
Mm.
Men vad heter det? I stora hela så vet jag, har den här mansbilden försvunnit lite grann.
No.
Det förlöjlas, vi vet inte själva vad vi står
kan där. Kan säga könsrollerna har blivit utsuddade. Det är därför jag brukar säga det är en sån här snubbe med brutna handleder. Du vet, som sitter som en liten kanin sådär. Det är inte så jag är uppväxt med min pappa. Det var en riktig,
nej, det var andra tider,
en riktig snubbe. Ja. Och nu, det där är också en grej som jag tror är ganska förvirrande för ungdomar som växer upp.
Som, jag får ju mycket så här jätte...
Detta program sponsras av Centrumfiket konditori i Tyresö centrum. Ditt stopp för nybakat, goda luncher och perfekt kaffe. Kom in och njut idag.
Det är problem. Folk ser mig. Och det brukar gå jättebra. Och då säger alla så här, vad fan har du gjort alltså?
Hur har du klarat det?
Ja. Nej, vad har jag hotat dem med? Ja. Förstår du?
Ja, så att det ska funka. Eller?
Alltså de tror att, ja det är klart att han kan det här, för han är våldsfull.
Ja. Historien ligger kvar.
Ja, ja. Och så det är helt över. Men då har jag ju faktiskt börjat med belöningar istället. Mm. Om det inte funkar så fixar jag så att det funkar. Jag stramar åt. Mm. Men jag straffar aldrig, utan jag fortsätter att belönar. Mm. För titta, av mina kompisar och grejer som jag har gått dåligt för, och som är lika gamla som mig, som har gått sämre än mig, de har faktiskt haft det ännu sämre hemma än vad jag har. Jag hade ju tur att jag kom ut på gatan och fick lite bomull.
Ja, lite lugn och ro.
Lite här. För jag är trasig fortfarande, men det finns liksom, alla de här människorna som är, antingen då så har de kommit från den dåliga bråkiga föräldrar, eller så har de blivit bortklämmade, eller har det funnits missbrukarproblem och grejer.
Men det är bristande föräldraskap.
Det är bristande. Och vad som är största arvet från en, det är det här ljugeriet. Man ljuger. Mm. Så när jag kom ut på gatan så fick jag lära mig att fan, ord ska vara ett ord alltså. Någon jävla heder får det vara. Och gör man fel så får man snabbt som fan fixa till det.
Direkt, ja. Och inte vänta. Men när har du bestämt dig att sluta med kriminalitet?
Det var så här.
Destruktivitet säger
vi. Det var så här. Vi gick hela vägen, torskade och sen så blev av med allt och sen så kom vi upp igen. Mm. Ja, och jag tyckte det var ett skitliv. Falska kompisar, falskt runt om. Det var för mycket strul, allting. Jag kommer ihåg att jag går upp för trappan, jag bodde på Östermalm, hade en bil ner i källaren, Mersa, för 1,5 miljoner. Nu låter det som jag skryter, men det här måste berättas. Och jag går upp för trappan och det var en vanlig dag. Jag har en finanskille efter att sitta på mina skor och jag tänkte, varför orolig för Johan? Han är med. Vi ska bara gå ut upp och hämta några grejer i lägenheten så ska vi gå vidare och festa.
Berätta om det här, vad kostar dina dojer?
Ja, jag tittar på mina skor och de kostade 10 000. Och så går jag upp och liksom tänker, vad fan, slappna av dig. Vi ska ha kul, han är rolig. Han är ju med redan. Och så kommer jag upp min lägenhet och grejer så här. Och då tittar han in i ett rum och där ser en jättefin julgran med massa julklappar. Och de är jättefint så där. Och jag är själv lite, jättefina julklappar. Jag hade fint hemma. Och då sa han någonting om de där julklapparna. Och då skulle jag skryta vidare, självklart då. Och chocka honom ännu mer, för det var en ganska bra story. Jag hade fått dem där från vissa tjejer. Men precis då tittade jag på mina skor igen. Och då kom en chock. Och jag nästan grinade, men hur fan ska jag komma ur det här patetiska jävla skitlivet jag har? Jag var en vanlig familj, jag vill ha barn. Jag vill inte vara rädd hela tiden, det här. Och sen, jag var tvungen att ge mig en sån här luftörfil för att liksom, skärpte nog så går vi ut, det är roligt. Men alltså det var mitt liv, det var farligt, det var och på den tiden, jag var inte så speciellt rädd om mig heller, men när vi hade det som bäst allihopa så blev vi också osams. Alla kompisar och allt sånt där, vi som kommer från grunden. Mm. Och vi splittrades och...
Ni var barndomsvänner.
Vi var barndomsvänner och gör det här själv igen och så här. Så tur var så skaffade jag en tjej. På den tiden hade jag faktiskt försökt att sluta lite mer med kriminalitet, men jag jobbade mycket med säkerhet. Mm. Men jag knarkade fortfarande, för det kunde jag inte styra över. Så jag träffade en tjej, hon ville ha barn och det var okej. Okay. Hon var snygg och så här, det är klart att vi ska ha barn. Så vi fixade barn och då när barnen kom, så vad heter det, när man skulle knarka då så skulle man inte göra det när barnen var med, utan barnet var med, utan då skulle det planeras och jag planerar och grejer och så här och festa och grejer, kommer polisen, kommer hem och barnen tar det här med, hittar massa cola, tjack och hash och grejer och så där, som de tog mig, jag ska 1,5 års fängelse. De släppte både mig och tjejer, det var mitt påhitt allting då. Men de släppte tjejer och mig efter 8 dagar och polisen sa ju det också, vad fan, det är för eget bruk, men ja. Då är det en sos tant som säger, fan Johan, du ska in i fängelse ett år, två år. Nej, ett och ett halvt år, två år blir det. Men Johan, du ska göra vård, sa hon. Nej, jag är ingen narkoman. Du är visst narkoman, sa hon. Och jag var narkoman. Alltså, nu hade jag slutat knarka. Kanske bara gjorde det en gång i månaden, men jag var ju besatt av det här. Knarket. Och ärligt talat, jag visste inte själv. För jag fattade att de tog barnet ifrån mig, det tog de 3 månader. Så jag fick jobba och få igen barnet. Mm. Så under den här tiden då så skulle jag ställa in mig och så här. Och så att det var fan ska jag klara av det. Alltså det är stora krafter när man kommer så här långt. Och då så jag tar den här behandlingen. Bara för att istället för att åka på kåken, då blir behandling 8 månader. Jag måste vara där 8 månader. Och då gör jag det på hatten i Stockholm. Och jag hade tänkt att bara leka mig igenom den här behandlingen. Men då säger de på första mötet, och jag vet inte om det var speciellt att jag var där. Antagligen var det, för de hade tagit dit en gammal kompis, han var direktör. Så de har tagit dit honom, och jag kände igen honom, han kände igen mig. Så vi sitter där precis där jag blir inskriven. Då säger han så här, Johan, gör det här ordentligt. Så han, vad fan, varför det? Johan, gör det här ordentligt. Och då sitter den tjej som jobbade där, och då säger han så här, Johan, om du gör det här ordentligt så kan du sluta knarka. För jag dyker särskilt, jag skjuter särskilt, jag tävlar, jag kan allting. Så hon menar på att om jag gör det här ordentligt så kan jag sluta knarka. Fan då ska jag göra det ordentligt. 100%. Jag vill bestämma själv om jag ska knarka. Jag trodde inte på det, men okej, jag ska ge dig chansen. Så jag börjar med det här 12-stegsprogrammet där. Och jag förstod vad det stod i boken. Jag förstod allting. Och det hjälpte mig att sluta knarka.
Helt magiskt.
Och sen det, med det att jag inte hade något annat alternativ. Att jag hade mina barn, eller mitt barn då. Och vad heter det? Utan det där hade jag inte klarat det.
Det finns hjälp att få, men det gäller att
ta det. Hade inte de satt dit min polare så hade jag inte lyssnat på dem. Hade jag inte börjat lyssna. Sen när de sa, Johan, du kan sluta knarka om du gör det här. Och jag visste ju att jag kunde inte sluta. Och då tänkte jag, jag ska prova i alla fall. Och det stämde. Men jag ville ju sluta knarka. Jag ville sluta knarka. För jag visste, det här problemet, det belöningssystemet och det här, alltså knark är ju, vad heter det, skapat för någonting. För att folk ska tjäna pengar. Och
Men Johan, hur har ditt liv förändrats sen du lämnade den kriminella banan? Vad gör du idag?
Det var ju så här, vi fick ett barn till och jag hade faktiskt lärt mig av en bedragare att han sa så här, fan jag har haft tur i livet, jag har hört mycket så här som jag har tagit åt mig. Och då sa han så här, Johan, om du får barn någon gång så se till att bär barnet mycket, för om du bär barnet mycket då kommer barnet till dig. Så du ska bära mer mamma. Men nu hade jag turen att barnen var med mig, men jag tror att jag hade det där bakhuvudet. Så jag hade ju barnen hela tiden. Så de var ju med mig. Gjorde saker att jag, och de var jättesmå. Och så när vi var ute någonstans, på restaurang eller någonstans, då sitter ena pojken, sitter här i knä, och så springer han 1 meter, och så springer han tillbaks. Springer han 2 meter, och så sitter han tillbaks. Och då tänkte jag så här, det var jättejobbigt. Jag tänkte, fan alltså, vem fan tittade jag på när jag var liten? Och allt det här bara, det bara rann över mig. Tänk, om inte jag tar hand om de här barnen, vem gör det? Och det var jättejobbigt. Men då var det ingen snack om saken, det här ska prioriteras. Jag ska aldrig utsätta dem. Och nu har jag chansen att göra det här.
Rädda. Men vilken hjälp och stöd hade du önskat att du fått tidigare för att undvika den här vägen, kriminella vägen menar
jag? Att jag hade träffat John tidigare. Hade någon tagit mig när jag var 6 år, 7 år och tagit mig till brottning. Gemenskapen där, brottningen, då hade jag följt med. Det var ingen som tog mig till brottning. Mamma kunde inte ta mig till skridskor, det fanns inte pengar. Mamma kunde inte köpa pingisbord eller pingisracket. Så idrott för mig, det fanns ju inte. Samtidigt då som pojkarna kom, så mamma flyttade ut, så tog jag hem en rysk farbror. Han är en av världens bästa tränare, så han bor hemma hos mig. Och vi öppnade en framgångsrik brottarklubb. Så vi tar hand om mycket barn nu. Vi hjälper barn, vi hämtar skjutsar och allting.
Det är Uppsala.
Så vi är jätteframgångsrika. Och vi har hård träning, vi ser alla barn. Och liksom tjejer också för den delen.
Men är det gratis klubb för folk att komma in?
Vi har sett till att allt, förut så pröjsade vi skete och tog avgift av dem. Okay. Men nu faktiskt har vi så, vet du, det fint så att vi heter Uppsala Atletklubb, så att kommunen hjälper oss.
Vad bra, skönt.
Med alla barn och alla medlemmar som inte kan betala hjälper klubben till. Så vi behöver ta hit dem. Kommunen hjälper till med kläder och allting. Så vi hjälper ju faktiskt jättemycket människor. Och hade någon tagit mig... När jag träffade John, jag var redan förstörd. Jag är förstörd för livet.
Ja.
Jag har mardrömmar fortfarande. Jag känner ens liksom det här. Men det är väl också därför att jag tar så stort ansvar för mina barn. Jag är nästan...
Det är viktigast.
För att komma med ett inlägg. Jag har skrivit lite fyndigt och klatschigt på min... Jag tror det är på Facebook. Så står det att mitt mål är att bli den jag själv saknar. Och det är vad du har gjort.
Ja.
Du har blivit den du själv saknar.
Det här avsnittet är möjligt tack vare våra vänner på Fabo. Besök Fabo, Stockholms bästa streetfood, på Karlavägen 110. Eller ladda ner deras app för fri leverans.
Jag följer dig på Instagram och jag ser dina grabbar och hur du är delaktig i deras vardag. Och det är ju som en vaccinering mot kriminalitet.
Ja, det är det.
100%.
Ja, det är det.
Det är ju så det är, va?
Och det är ett gäng mammor och papper. Och jag håller på med brottning och håller på med barn. Så att det hjälper mig också. För nu ser jag bara positivt. Som nu, när till exempel den här Örebro-händelsen hände.
Ja.
Jag ser ju hat, men jag ser liksom inte hat på honom. Jag tycker synd om honom. Liksom... Världen är ond. Vi måste hjälpas åt.
Men det är otroligt att du säger såna grejer. Det är precis det som både jag och Rashid snackar om. Det är vi som är samhället. Det är vi som måste göra förändringen. Det är inte bara att sitta och peka på alla andra och säga att det här är knas.
När jag var liten, det här är mina ord, jag har inte hört det någonstans. Och det kanske är löjligt, jag vet inte. Men det var ju
sluta, säg.
Ja, i alla fall så tänkte jag så här, världen är ond. Jag ska bli ondast. Och så tänkte jag så här, fan om det finns en gud, då finns djävulen. Men mitt största problem, om det finns en gud, vem fan tröstar gud? Och det får jag göra, du gör. Det är vårt ansvar.
Ja.
Och det här är en tanke jag har haft. Men du får liksom spela gud, men alltså det har ju funnits, det finns, man måste ha tegel. Men sen har jag haft tur, och jag tänker ju så här också. Fan, tittar man på det, liksom, hur svårt jag har haft och allt, och kunna vänta här. Så jag kan inte slå mig för bröst, utan jag tror att jag har fått hjälp någonstans, jag kan inte säga vad.
Men vet du, det finns ett ord som heter katarsis, som är att man läker sig själv genom att läka andra.
Självterapi.
Ja, självläkning.
Läkning.
Men att det är på ett bra sätt. Alltså det hjälper andra människor att må bättre. Jag mår mycket bättre när jag jobbade precis, om jag får en relation med en kille och kan kanske hjälpa honom att göra bättre val i framtiden.
Mm.
När man har någon typ av identifikation med den problematiken som är, om man har hållit på med massa dumheter eller om man, ja, vad det nu är. Det är det absolut bästa att göra något av det. Man behöver inte gå i skola för att föra det vidare. Va?
Som då när jag träffade John, han var en tuffing, alltså hårding. Men han visste ingenting om kriminalitet och sådana grejer. Men vad han tog mig med, han tog mig med att mecka bilar. Han tog med mig att skjuta och jaga. Och på så sätt så... nu ringer föräldrar och säger, prata med den och den. Och jag kan prata med den och den.
Mm.
Men, och du måste gå igenom det här. Nej, jag tar med dem och brottas.
Mm.
Jag tar med dem och brottas.
Det är bästa.
Det funkar på tjejer också. Vi har jättebra tjejer.
Ja, det är bästa.
Men Johan, om du fick ge tråd till någon som lyssnar på oss just nu eller på podden och kanske är på väg in i kriminalitet, vad skulle det vara?
Det är en falsk trygghet. Gå inte med på den. Och grejen är så här. Jag hade ångest när jag var liten. När vi pratar om ångest, då jag får lära mig hela tiden att ångest ska bedövas. Det ska inte bedövas. Det är en gudagåva. Någonting är fel. Ta reda på vad som är fel. Det är samma sak med svartsjuka. Är du svartsjuk? Var svartsjuk. Men ta reda på vad som gör dig svartsjuk.
Mm.
Förmodligen får du byta tjej.
Ja.
Och har du ångest, får du nog byta kompis.
Liv.
Ändra.
Ändra. Ja. Utan bedöva aldrig den där... bedöva aldrig den ångesten med droger eller medicin heller, utan ta reda på den ångesten kommer, för ångesten gudagåva, och den ska vi ta vara på. Någonting är fel.
Det är en intuition. Ja. Vet du, vi börjar få slut på tid. Jag vill bara runda av med en grej. Dels är jag så jävla glad att du kom hit, men
tack.
Sen så vill jag, alltså i det här som jag växte upp, så var Johan Enander, om han kom, då var det fan på riktigt. Och så någon gång så fick jag ett sms av dig. Jag måste berätta det här. Och så stod det då bla 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 någonting. Och så stod det, var rädd om dig längst ner.
Ja, vi var kompisar.
Vi var kompisar.
Ja, vi var det. Det var på riktigt.
Och så gick jag in jag och min kompis James som är målare men som aldrig har tränat i hela sitt liv. Och så satt du och Pricken och Stefan och massa andra killar inne på Sturehov. Och jag kom in och så tänkte jag, helvete, vad menar han med var rädd om dig? Nu kommer du,
du är nästa, står på listan.
Nu kommer du bli knas. Och så vände jag mig om till James, min kompis, och så säger jag, jag tror att det kommer smälla nu. Nu kommer det bli riktigt kalabalik. Säger, skit i det, vi kör. Så gick vi in och så såg du mig och så kom du fram och gav mig en kram. Och så tänkte jag, fan, jag måste slappna av. Jag kan inte hålla på så här.
Men Johan, vad skulle du ändra i ditt liv om du kunde?
Nu?
Ja.
Är det inte bättre att jag ändrar långt tidigare så här? Mm. Jag ska utbilda mig. Ja, som, vad heter det? Mina pojkar nu, de ska fan utbilda sig. Jag har jättejobbigt med dem i skolan. Skolan tar ett ansvar. Alla i skolan nu ska vara... Skolan gör det lätt för sig. De ska bara ha medelbetyg. Eller bara de godkända så har inte skolan ansvar längre. Så... jätteproblem. Jag vill att de ska bli programmerare. Och vad heter det, minst lika viktigt som... Alla mina polare som är bra fighters, de är faktiskt jävligt intelligenta. Mm. Och till det läser. Så man kan kombinera det.
Alla utom jag. enligt Jorge, han sa det till mig. Kom du ihåg Jorge?
Ja.
Ja. Han sa, fy fan, du har hela alfabetet utom I och Q. Ja, herregud. Det har varit en ynnest att få ha dig här. Verkligen.
Tack, vad kul att komma lite. Prata lite.
Tack för att du kom.
Du är på riktigt.
Hoppas någon lyssnar på det här, att ni tar ur gängerna och absolut inte börjar med droger och sånt där skit. Jag har hört det förut, men...
Dagens avsnitt av Samhällspulsen presenteras av Multikulti Family. Förening som jobbar för ökad integration och en minskning av kriminalitet. Tack för att ni stödjer vår podcast.